Då lever plötsligt tillsammans med någon som har ett jättestort behov av närhet.
Mm. Ja, jag brukar ju då också i kartläggningen innan man inleder en terapi titta lite grann på vad har man med sig i sin inlärningshistoria för att förstå kanske vilka mönster man då bär med sig. Och det finns ju inget som är rätt och fel. Alltså det, jag är väldigt försiktig med att säga att det ena är mer rätt än det andra. Däremot om det finns önskningar och behov hos ett par eller hos individer i ett par, då behöver man ju göra dem tydliga. Och om hon då i det här fallet som du beskriver vill ha mera ömhet och närhet, då måste man ju fundera över och fråga honom, är det något du vill ge? Även om han har med sig den historien så behöver ju inte han vara fast och bunden i det, utan han kan ju faktiskt bryta med det och säga att jag kanske har till och med saknat det i min uppväxt och skulle vilja ha mera närhet och ömhet. Men jag är lite ovan, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Och då handlar det mer om färdighetsbrist än om ovilja. Och då handlar det egentligen bara om att öva.
Mm.
Och det är ungefär som när man lär sig cykla, bara för att man ser en cykel kan man inte cykla, man måste ju upp på den och öva. Och det är samma sak med såna här relationsfärdigheter, att om man inte har med sig dem hemifrån men ändå vill förvärva dem, då måste man sätta igång och öva.
Och om det då finns då att okej, det är någonting jag vill ge, men då vill jag också gärna att det ska leda till till att vi hamnar i sängen eller att det blir liksom en blir ett avslut någonstans. Mm. För annars känns det otillfredsställande.
Mm.
Och vad säger man då?
Du menar att all ömhet så att säga triggar igång sexlusten. Ja, då skulle jag väl säga om den andra parten då skulle önska att det går att också bara så att säga ha ömhet och att inte varje gång ska leda till sex, så får man väl kompromissa även där då. Mm. Att då får man väl öva sig att ibland leder det till sex och ibland inte.
Mm.
Och då får man helt enkelt öva sig och återigen vara den som är liksom i kontroll över sina egna känslor och impulser.
Nu har vi pratat ganska mycket kring alltså, unga par kanske eller småbarnstiden och sådär. Men sen så när barnen flyttar hemifrån då?
Jag tänker också, vi har pratat om ganska funktionella förhållanden, men det finns ju faktiskt de där det kanske finns fysiska handikapp som är hinder och där inte det här normala inom situationstecken vad det är, sexet går att få till. Och det är därför det alltid är så viktigt att göra en individuell analys av varje pars problem. För jag menar, har du något fysiskt handikapp så kanske det inte fungerar med penetrerande sex. Då får man vara uppfinningsrik och kreativ och komma på andra sätt att tillfredsställa varandra. Och det kan väl också man ha med sig in till exempel när man blir äldre. För där kan ju funktioner som tidigare inte har fungerat bli lite sämre. Till exempel många beskriver för kvinnor som är i klimakteriet att slemhinnor och så blir lite skörare och så. Då är det viktigt att ta till hjälpmedel. Lusten kan ju också försvinna. Och att kanske vara anpassa sig lite efter vad är de behov som finns. Och när du beskriver det här då, ja, vi har pratat om det här med småbarnsår och kanske man haft barn hemma och så. Men när barnen, ja, sexet kan ju fungera lite olika under olika delar. Så innan man får barn så kan det vara jättepositivt och väldigt lätt att få till och så. Sen när man väl har fått barn så blir ju det en begränsning, kan bli en begränsning, behöver inte bli det, men när de börjar kunna gå själva så går ju många barn och sover i sina föräldrars sängar och då är man inte bara två där utan man kan ganska många i sängen. Och åter, när de växer upp så skulle man ju kunna tänka sig att det blir lättare när de börjar sova i egna sängar. Å andra sidan kanske de är i tonåren då och alltid vakna. Så det är inte heller så enkelt att få
till. Gör man då till. Då? Nej, men då är det här få till på dagarna. Eller?
Ja, kanske få till om man har möjlighet att åka bort och vara någon annanstans. Eller snika till sig alltså, lite tid här och var. Men, och sen så småningom då så kanske man till slut blir utan barn.
Mm.
Och då kan det ju vara så att man står där och upptäcker att man inte har så mycket gemensamt. Det kan ha varit så att man kanske faktiskt inte alls närmar sig varandra. Utan man har kommit att bli vänner och ja, så. Mm. Men åter många kan beskriva att det blir väldigt en nytändning. Att man kan mötas och hitta varandra på nytt. Och att lusten kan komma tillbaka därför.
Mm.
För att man inte längre har det här med barnen omkring sig och så. Man kan få vara i fred mera.
Finns det någon bra litteratur kring det här tänkte jag? Alltså tips på...
Ja, det finns en väldigt bra bok skriven av Ylva Fransson som heter Orgasmera mera.
Mm.
Och den innehåller väldigt många jättefina övningar. Både för kvinnan själv, för mannen själv och gemensamma övningar. Som just är lustväckande och liksom inspirerande. Och alla övningarna är säkert inte lämpliga för alla, men man får väl plocka och välja det som kan vara positivt för just dig.
Avslutningsvis bara, hur viktigt är det med den här egna sexualiteten? I det här kan det finnas något otroligt laddat ju. Man kanske har vuxit upp med att nej, men det här håller man inte på med, händerna på däcket, liksom. Det här är jätteviktigt. Men hur viktigt är det också att man, ja, den egna lusten, hur man hanterar den?
Jag tror den är jätteviktig. Det är ju bara, det är liksom en naturlig mänsklig drift. Och det är bara att titta på små barn. De har ju inga hämningar. De tar ju på sina kön. Och liksom, det är ju vi som begränsar dem. Mm. Och jag tror att det är oerhört viktigt att bejaka den egna sexualiteten. Naturligtvis, men vi lär ju våra barn. De flesta lär sina barn att inte sitta och peta näsan och käka snorkråkor i middagen. Och det talar man om för dem, att så gör man inte. Och på ett sånt sätt ska man också tala om för barn att man inte exponerar sin sexualitet. Men man ska bekräfta den och bejaka den och uppmuntra barn att utforska sig själva. Och att även liksom uppmuntra dem att liksom, när de blir äldre, att utforska sig själva. Och där tänker jag, för killar verkar det vara väldigt naturligt och det är väldigt påtagligt. Mm. För tjejer verkar det fortfarande vara lite mer i skymundan. Och
det är så, eller?
Ja, jag har ju faktiskt ingen grund för det. Men tyvärr är det faktiskt så att det fortfarande än idag kan komma unga kvinnor till mig. De kanske är i 30-årsåldern som berättar att ingen har pratat med dem om mens.
Mm.
Och jag tycker att det är skrämmande. Alltså det är sånt som hände, jag menar, jag är 52. Det hände liksom på min mormors tid, min mammas tid möjligen, att man inte pratade om det. Man trodde ju liksom att vi idag är upplysta. Men det finns de som alltså inte, jag säger 30-årsåldern, det finns de som är ännu yngre där mamma eller pappa aldrig har pratat med dem om sex. Oj, inte om preventivmedel, ingenting.
Och då tror man att det är skolan som tar hand om det?
Ja,
eller?
Man tror att det är skolan. Mm. Så jag tycker att det är oerhört viktigt. Och det finns en, jag vet inte om den här boken går att få tag på. Det kan hända att den finns på Pistil. Men det finns en obstetriker och gynekolog som heter Barbro Weima som jobbar på, hon är professor på Hälsouniversitetet i Linköping. Och hon kan det här med kring sexualitet väldigt mycket. Och hon har bland annat författat en bok som heter Hemligheten om kvinnans sköte. Det är en mycket, mycket, mycket fin liten bok med bilder på kvinnans sköte och fin text om sexualitet. Och den, jag har haft ganska många av dem, den boken hemma, jag ger till alla jag kan. Men det finns också, RFSU har också ett par riktigt fina böcker som heter kukkunskap och fittfakta.
Okay.
Ja, och jag tror att det är viktigt att liksom sätta det i händerna på sina barn, va? Och uppmana dem att utforska sig själva.
Jättebra, tack så mycket. Nästa vecka ska vi prata om det väldigt laddade ämnet otrohet.
Tack.
Tack.
Ja.
Perfekt.
Jag jobbar ju på kvinnokliniken på